Ja, idag är som sagt temat efterföljelse. Och dagens text hämtar vi från Lukas evangeliet 9, vers 51-62. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrade på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. I söndagens text så möter vi en Jesus som verkar trött och sliten. Han upplevs hemlös och på något sätt färdig med att försöka förklara för alla frågande vad det innebär att vara en efterföljare. Jag tror att hans inre är upptaget med vetskapen om det som snart ska hända. Det han är på väg att möta. Lidandet och korset och förnedringen. Jag tror inte att han mår så bra. Jag tror att han är missförstådd. Jag tror att han är trött på att förklara igen och igen. Lärjungarna tycks för honom tröga. Och det sliter i hans inre. Han är ensam i sin förståelse. En Gud i människogestalt som ska ta på sig hela mänsklighetens brist. Han kan inte gömma sig hos Gud och vila. Han kan inte gå till lärjungarna och finna tröst. Han har bara sig själv och sitt öde att vända sig till. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Denna ensamhet och detta utanförskap bär han. Och mitt i allt ska han också få med sig sina nära, försöka förklara vad det innebär att vara en efterföljare. Så jobbigt. Men hur har Jesus egentligen gått tillväga tidigare för att förklara vem man är och vad efterföljelsen innebär? Utöver de svar som Jesus ger sina lärjungar i de här raderna, på det han verkar tycks vara nästintill dumma frågor och förslag, så vill jag försöka förstå mer om vad de har varit med om tidigare, fram till nu. Jag vill förstå mer av efterföljelsens innebörd och vad de här extremt uppfordrande raderna betyder. Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Eller den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Låt oss för en stund se på Lukas evangeliet som helhet för att få en större bild. Det finns en teologiprofessor och före detta ärkebiskop som heter Rowan Williams. Han kallar Lukas evangeliet för att knacka på fönstret. Men det menar han att den Kristus som Lukas beskriver är en Kristus som personifierar den hjälpsökande som knackar på. Han har offrets insikt. Han speglar ett perspektiv som bara de kan ha som är utstängda från det system som styr den värld de lever i. Rowan Williams och många andra bibeltolkare menar alltså att Lukas är ett evangelium som vänder sig till dessa, de som står utanför. Från första kapitlet så ställer Lukas oss mot väggen och han frågar vad det är som är väsentligt i tillvaron. Var sätter vi våra gränser? I de tre första kapitlerna så sätter han fokus på flera personer som helt uppenbart befinner sig i tillvarons utkant. Vi får möta ett barnlöst äldre par genom Elisabet och Zacharias. Vi får möta en änka i templet genom Hannas personporträtt. Och vi får möta en särling genom Simeon. Antingen står de helt utanför det normala, stabila, patriarkala och stambaserade livet på grund av deras barnlöshet. Eller så är de ogifta. Eller också förväntas de inte kunna uppträda på ett sätt som behagar Gud. Dessa utomstående är hjältarna i Lukas berättelser. De är personer som är fattiga, kanske inte först och främst ekonomiskt, utan för att de har lite eller inget att hoppas på. Inte många i deras omgivning förväntar sig något av dem. De är inte av intresse för det sammanhang som de lever i. I Lukas lyfts de istället fram av en Gud som tillrättavisar och vänder sig bort från de mäktiga. Rowan Williams skriver så här: i det som sker med dessa fattiga, obetydliga, går ett ljus upp. Ett ljus som ska förändra alla människors verklighetsuppfattning. Och i de tre stora lovsångerna av Maria, Symeon och Zacharias så får vi höra om det här. Att Gud har hållit det löfte som han en gång gav det utvalda folket. Att Gud har vänt upp och ner på världens alla begrepp. Och att genom detta gudomliga ingripande har Guds ljus gått upp för alla. För judar såväl för hedningar. Och samma tema som de här berättelserna återfinns på flera ställen i Lukas. Det går som en röd tråd. Det går att finna liknelser om nederlag, förnedring och välkomnande. Och det finns i berättelser om den förlorade sonen, om farisén och tullindrivaren. När Jesus i möten med människor vänder på perspektivet och flyttar uppmärksamheten bort från det som verkar vara det mest centrala. Och det sker ju verkligen i berättelsen om kvinnan eller synderskan som avbryter en farisees middag genom att smörja Jesu fötter med balsam. Och blir på så vis huvudpersonen. Det händer ju även med Zacchaeus som uppmärksammas av Jesus trots att han gömmer sig i ett träd. De som inte tror sig har någon rätt att ta sig emot, att bli sedda eller hörda, visar sig vara de som är mest välkomna. Berättelserna lyfter fram en Gud som ser de som annars inte syns och hörs, de som inte får komma till tals, de som är osynliga i det normala sammanhanget. Vi som läser, med lärjungarna som är där på plats med Jesus, kan successivt börja förstå vem Gud är, vad Gud ser och vad det är som vi är kallade att efterfölja. Att vi på något sätt ska ha ett annat förhållningssätt och söka det verkligt väsentliga i tillvaron. Inte det som vid första anblick verkar vara viktigt, utan det som Guds perspektiv visar är viktigt. Det som syns i berättelserna. Tillbaka till dagens text. I jämförelse med det här efterföljelseperspektiv som man ser i det mer övergripande lukianska budskapet så upplevs nästan dagens uppfordrande text som en motsats. Det Lukas berättar om övergripande genom Jesus liknelser, hans förhållningssätt och gärningar, är ju berättelsen om en Gud som står på den utanförställdes sida där egentligen inget sägs om vad som är rätt eller fel. Men så plötsligt så kommer dagens text i kapitel 9 in och förstör allt. Eller? Åtminstone så sticker det tydligt ut i sitt sammanhang. Och tycks vid första anblick att vara väldigt svårt att relatera till. Vad vill Lukas säga med det här? Vad menar han att vi ska göra med de här två till synes motsatserna? Rowan Williams skriver igen. Om vi trodde att vi skulle finna Gud i och hos dem som på olika sätt ställts utanför, därför att Gud bejakade dem mer än andra, så skulle vi hänfalla åt den sorts mänsklig logik som vi uppmanas att lägga åt sidan. Och vore det så, så skulle vi genast skärskåda de utanförställda för att på så sätt ta reda på vad det är hos dem som Gud uppskattar så mycket. Och det vore ju att bara byta ut en falsk idealbild mot en annan. Detta är den fallgrop upprorsrörelserna ständigt riskerar att falla i. I sin strävan efter att uttrycka total frihet från de gamla ersätter de befintliga konventioner med nya och lyfter fram nya hjältar istället för de gamla. En motkultur är inte mindre en kultur bara för att den förkastar vissa seder och bruk till förmån för andra. Det Lukas vill få fram är alltså något annat. Det handlar om att leva i förståelsen av att Gud finns i det sammanhang jag inte kan se. Att den som blir över, den som inte passar in, den vars plats jag inte säkert kan trygga, också är den som får mig att se mina egna begränsningar. Det är den som lär mig och får mig att inse att mina referensramar och kunskaper är ofullständiga. Då kan jag börja se allvaret i frågan om deras situation. Och genom det kan jag se det outtalade krav som finns om att sträcka ut en hjälpande hand mot dessa människor. Även om jag inte vet eller helt förstår hur jag själv ska och kan göra något. Då har jag åtminstone kommit ett stycke på vägen mot målet att finna Gud i det sammanhang jag inte själv kan se. Och det kanske är i det här som vi möter skärningspunkten mellan dagens text med en uppfordrande Jesus som ber alla att offra allt nu och med de övriga berättelserna jag nämnt i Lukas. Efterföljelse, eller det som Rowan Williams benämner som att se det outtalade kravet. Så på något sätt så finns där ett rätt eller fel. Men ett rätt eller fel som inte går att låsa in och säkra, utan som är något av en färskvara som behöver förstås utifrån den plats, tid och det möte jag står i. På något sätt är det bara i det fattiga, i bristen, i de som behöver, som jag kan förstå vägen. Kanske kan man säga i själva osäkerheten. Jag kan alltså inte slå mig till ro. Det är ett pågående, en ständig övning i att lyssna, att lära och fortsätta låta mig omdanas. Det är att leva i vetskapen om min otillräcklighet, men samtidigt veta att jag i det gör rätt, gör bra. Och att det är i detta tillstånd som hoppet finns och som Guds rike kan blomma genom mig och genom min ofullständighet. Så på Lukas fråga om var vi sätter våra gränser så är nog svaret att det är Gud som sätter dem eller den. Han som ytterst vet vad som är väsentligt, vad som är viktigt och inte. Och vi måste vara beredda på att den gränsen inte är där vi först tänkt att den var. Kanske är det detta som Jesus i söndagens text är så trött på att lärjungarna vid det här laget inte har förstått. Vad som är väsentligt och inte. Att till exempel nedkalla eld för att förgöra samarierna är ju knappast Guds väg. Det förstår ju till och med vi vid det här laget. Att tala om att se det outtalade kravet är nästan som att använda ett språk som inte finns. I uttrycket finns paradox. Det rymmer både hemlighet, uppenbarelse, gåta och samtidigt någon form av frihet. Det outtalade kravet. Och i detta med frihet, något som vid första anblick verkligen kan förstås som motsatsen till ett krav, tror jag att det finns en nyckel till att på ett djupare plan förstå vad uttrycket rymmer. Gud är liksom inte intresserad av vår plikt. Gud är inte intresserad av en livlös robot som går fram och vet vad rätt och fel är i varje stund. Gud är inte intresserad av vårt görande i sig. Han är intresserad av oss och av våra liv, oss som människor. Vår passion och vår vilja, våra hjärtan. Här i finns en frihet. Den fria viljans evangelium finns insprängt här. Endast och endast genom den kan vi göra något som betyder något för Gud tillsammans med Gud. Efterföljelse är friheten i att följa med och se. Det är längtan efter att få upptäcka mer, djupare och större tillsammans med Gud. Det är alltså fråga om en kärleksfull relation mellan mig och Gud och inget annat. Och min bästa inspiration till detta fria förhållningssätt, det hittar jag just nu i en västerbottnisk predikant som jag hörde talas om nyligen. Hans korta och koncisa uttalande sammanfattar väldigt väl det som Gud hängivet söker att vi ska förstå när det kommer till det outtalade kravet. I talarstolen i sin församling i Västerbotten beskrev han det på det mest underbara sätt, hur vi ska ha det med varandra för att det ska bli bra. Vi ska bara ha det frittaste fritt. Amen.